Så, vad roligt att få se en nästan fylld Bollstakyrka. Jag heter Maria, för er som inte känner mig, uppvuxen på Sandslån och är ju uppvuxen i Philadelphia, Bollstabruk på den tiden. Det låg på där Botniabanan sen ville dra sin sträckning. Så. Och mina föräldrar tillhör ju den här församlingen, så att här är man ju hemma, måste jag säga. Bor i Själevad utanför Örnsköldsvik. Har jobbat i skolan i hela mitt liv som lärare och som rektor. Men från och med februari i år så testar jag mina vingar som egen företagare, som frilansskribent bland annat. Och jag hade hunnit vara min egen i 3 veckor när jag fick frågan: ska du följa med och skriva på en reportageresa till Ukraina? Och då sa jag ja. Jag var fri, hade inget arbete som höll mig hemma. Ja, jag har en familj, men de tillät mig åka. De sitter längst här nere. Och det var en omvälvande upplevelse, måste jag säga. Det är lite av ett före och efter faktiskt för mig som är uppvuxen under trygga omständigheter i norra Sverige. Men det kändes som en stor förmån att få möjligheten att få ta del av alla dessa berättelser. Och tack. Och några av dem kommer jag dela med er ikväll. Jag har så många möten och berättelser så att jag hinner nog inte ta alla med er ikväll. Och ni får stoppa mig om jag blir för långrandig här. Men det var en fantastisk resa på många sätt och vis. På bilden ni ser bakom mig så är gänget som for ner i början av mitten av mars. Filippus, som flera av er säkert känner till sen förut, är ju en frivillig eller en ideell hjälporganisation med rötterna i Örnsköldsvik, med huvudkvarteret i Örnsköldsvik. En liten organisation med otroligt stor impact där nere. Det fick jag se när jag fick följa med, och det kommer jag få berätta för er om. Jag kan ju skryta hejvilt om Filippus eftersom jag inte är Filippus. Jag följde ju bara med som en reporter. Så jag kommer att göra det också. För jag är otroligt imponerad av det jag såg av denna lilla organisation. Filippus har funnits i 30 år nu. Så att de har ju rest till Ukraina regelbundet väldigt, väldigt länge. Det börjar ju så att när järnridån öppnades så ville man i Överhörnes pingstkyrka utanför Övik ha en kompisförsamling i Ukraina. Man tänkte äntligen får vi träffa trosyskon på andra sidan som har varit under Sovjet. Så man var ganska snabbt och fixade en buss, och så for man ner till Berdichev där och lärde känna människor och en kyrka där nere. Och det var ju såna kulturkrockar. Här delade man samma tro och mångt och mycket samma värderingar, men de levde under fullständigt olika livsvillkor. Och butikerna var tomma, man hade sina kuponger som man gick med för att få vissa varor. Så där. Pengar hade man ju liksom ingen nytta av, och det fanns ju otroligt stora behov där nere. Och jag märkte på Bertil och Mikael som har varit med från start, som var med på den här resan, hur gripande det var för dem att få berätta om de där första resorna. Och de är ju bästa vänner med de här människorna än idag. De knöt ju fantastiska vänskapsband. Men för Filippus blev det då förstås en jättegrej och en förändring i deras arbete när kriget bröt ut för drygt 2 år sedan. Det häftiga då var att de hade en lastbil packad med vinterkläder och madrasser och allt det som behövdes för de första flyktingarna, internflyktingarna från start. Så jag tror att det var krigets dag tre så rullade Filippus mot Ukraina. De var en av de allra första lastbilarna som kom med förnödenheter från Sverige till Ukraina. En liten ideell organisation från Örnsköldsvik. För några år sedan, ska vi se om vi får nästa här. De har ju som sagt har rest i 30 års tid. Så jag tog med den här bilden för att visa när vi skulle av färjan när vi kom till Polen. Hur Bertil där, en av grundarna, då går före och hälsar på personalen. Så där såg du ut hela vägen. Bertil känner alla hela vägen ner. Det är ju så många olika delstationer man ska passera och det ska fixas smidigt med färjan. Och sen är det ju över gränsen förstås, först Polen och med dagens läge med bondeblockaden så där, så det är inte så lätt. Och sen ska man igenom gränsen till Ukraina också, och det är mycket på vägen. Men Bertil är alltid steget före. Vi hinner knappt stanna bussen så ser man hans huvud där ute, prata med folk. Och tar det stopp någonstans, då ringer sina kontakter i Ukraina och så får de liksom dividera. Och det var jättehäftigt bara att se hur en som har rest i 30 års tid bara tar sig fram. Så att kontakterna finns, relationerna är upprättade. Röda pilen här, där är då lägergården som ligger i en by utanför Lutsk i västra Ukraina. Och där har då Filippus sedan 90-talet, slutet av 90-talet, ett center, en lägergård. Man kallar det för Svenskt Hjälpcenter eller Swedish Help Center. Som man startade efter några års resor. Och det var när de träffade mannen till vänster i bild här. Han heter Sergej. Han är uppvuxen då i forna Sovjet och fick en längtan när han var väldigt ung, när han var 16 år gammal, att få gå en bibelskola. Fanns inget sånt i Sovjet, men han drömde om att få göra det. Vägarna öppnades för honom till Norge, så av den anledningen så kan denne Sergej norska. Och en dag när de stod i kön, Bertil och Mikael på väg in i Ukraina, hade suttit 48 timmar, var smått uppgivna för galna korsjukan härjade, så att de visste inte om deras välling skulle få komma in i landet. Då hör den här Sergej några som pratar skandinaviska och han kommer dit och säger: behöver ni mig någon gång så ring. Och resten är historia. För tillsammans så grundar de det här hjälpcentret då i Lutsk. Och den är fattig lille pojk som vid 16 års ålder inte visste någonting om omvärlden. Han trodde Norge var ett fjäll, han skulle bo i tält. Men han sa till Gud, det är värt det för att jag vill ju studera. Men hamnade i södra Norge, det var ju varmt och det var bensinstationer och fulla butikshyllor. Han fattade ingenting. Men så han har språket, han pratar någon slags svensk-norska idag. Och har tillsammans då med Filippus byggt upp en sån fantastisk verksamhet där nere så att det uppmärksammas på regeringsnivå i Ukraina idag. De berättade såna historier för mig om möten och inbjudningar och påhälsningar de har fått där nere, så att man blev alldeles häpen som Övikbo. Jag tror många av oss som bor i Övik och i Ångermanland har hört talas om Filippus, så man kanske till och med har skänkt grejer, men man har inte riktigt förstått, det hade du inte jag, hur långt man har kommit. Det här är lägergården lite ovanifrån då. Man kom på för några år sedan att vi behöver en samlingslokal här. Det fanns ju de här husen som ni ser i bakgrunden sen förut, som man har snyggat till lite grann med sovsalar och sådär. Och man har ju renoverat och fått till lite fräschare toaletter och duschar och sådär för att kunna ta emot bland annat barn för läger och sådär. För några år sedan sa man att vi behöver en samlingslokal. Så då byggde man det första som man ser längst fram på den här bilden. Och det är kyrkan i lägergården. Svenskbyn kallar man också den här lägergården där i Lutsk. Så att den här kyrkan hade ju bara varit rest ett par år. När då Sergej får telefonsamtal från sina kontakter i östra Ukraina. Precis vid krigets utbrott. Vi måste skicka människor någonstans. Vi måste evakuera vårt folk någonstans. Kan du ta emot några? Självklart, sa han. Så de fyllde de här gårdarna och även kyrkan med människor. Och det bygget av den här kyrkan, det var den allra första byggresan som Filippus kallade det för. Och det var ju en sån resa jag fick följa med på nu. Och det de har fortsatt att bygga, det är ju förråd för att kunna ta emot alla leveranser som kommer från Sverige. Först måste det ju stanna någonstans. Det måste ju få plats någonstans under tak. Torrt och bra. Och sen måste det ju snabbt skickas ut i landet. Och Filippus jobbar ju som så då att grejerna hamnar här i Lutsk. Och sen är det kontakterna som de har i östra Ukraina. Sergej har jobbat på en bibelskola som har planterat 115 församlingar i östra Ukraina. Det är hans nätverk. Så att det är kyrkorna i samarbete med myndigheterna hela vägen som snabbt får de här grejerna. Och då frågar bara Sergej, kan han ringa till Charkiv och säga, vad behöver ni just nu? Vad är prio ett? Ja, det är kanske en generator, eller det kanske är blöjor, eller det kanske är välling, eller ja, ni förstår, allt som kan tänkas behövas. Fort, rätt sak till rätt plats, och så hamnar hos personerna som är där, som känner befolkningen, och så får de ta hand om det. Och det är alltså 115 sådana kontakter som Filippus har då i östra Ukraina, vilket gör att arbetet är otroligt effektivt. Logistik är vårt signum, säger Bertil. Här är kyrkan från en annan vinkel. Där tycker jag är en rolig bild. Det är Sergej och Bertil. Bertil är från Övik och Sergej från Ukraina. De är spindlarna i nätet och de är alltid i telefon med någon. Så det var en talande bild. Här har vi två herrar också. Man ser, jag vet inte om texten syns här. Det står Power Up Ukraine. Det här är två smålänningar som var med på resan. För i Kalmar så finns ett projekt som kallas för Power Up Ukraine, som har bestämt sig för när kriget bröt ut att vi ska bidra med ström till kriget i Ukraina. Det är våran grej. De lyckades samla ihop pengar på rekordfart. Det här det är liksom dyra grejer, generatorer. Det handlar ju om miljonbelopp. Men han tänkte så här, Lennart som heter höger här, hur ska jag få ner det? Fick tag i Bertil i Örnsköldsvik och de kom överens att de skulle hjälpas åt. Han kan ju vägen ner, hur man tar sig ner helt enkelt. Men här Lennart var lite otålig för Bertil skulle ner 1 januari och han ville åka i november. Ja, sa Lennart, jag väntar nog inte på dig, jag far nog i november istället. Gör det du, sa Bertil, då ses vi i tullen i januari. Och då tänkte Lennart, okej, han kanske vet vad han pratar om. Jag väntar. Nu far Lennart och Power Up Ukraine aldrig utan Filippus när han sett hur det fungerar. Bara som ett exempel på relationerna som är så inarbetade. Så Filippus, de kör väldigt mycket hjälptransporter åt andra hjälporganisationer. Det kanske man inte alltid hör om och får se och så. Men det är en del, ett sätt för dem också att samla in mer pengar. För då betalar ju de organisationerna för att det kommer ner helt enkelt. Lite bilder från lägergården då. Ni ser, det stod alltid lastbilar redo att lastas med något nytt. Mot fronten, framförallt Charkiv och Sumy vart ju, ursäkta uttalen, ni som vet hur man säger. Men vart ju hårt drabbat just när vi var där. Så att det var snabba leveranser österut hela tiden. Lite bilder från det arbetet. Här har vi en Timråbo, han heter Uno. Han har varit med på flera resor. Här är ett av förråden då, som byggdes under den veckan som jag var där. Här har vi Sergej igen. Han berättade att vad jag skulle säga om han nu då. Jo, här när jag intervjuade honom inne i kyrkan där, så hämtade han en perm. Och så visade han deras bokföring. Nu har de allt digitalt, men de började med permar. Och så sa han så här, vi får ju så mycket gåvor. Så jag måste ju bokföra allt. Jag måste ju kunna redovisa vad vi har använt gåvorna till. Och det här gör man inte riktigt alltid överallt i Ukraina idag. Men jag känner att vi måste ha Vi lägger 4 timmar om dagen inledningsvis på, och folk sa att ni är knäpp, ni kan inte lägga så mycket tid på bokföring. När han fick besök då från regeringsrepresentanter som kom på besök för att se, de är ju så imponerade av arbetet som bedrivs där i Lutsk, och då tog han fram sin bokföringsperm och visade, ni jobbar väl med bokföringen, ni får mycket pengar nu, det kommer en dag när de frågar vart det har tagit vägen. Och de till och med frågade Sergej, skulle du kunna tänka dig att komma och prata lite bokföring med oss? Jag tycker att det är så häftigt. Han var en enkel 16-årig kille som ville studera. Kom från väldigt enkla förhållanden och otroligt ödmjuk. Och idag får han ge råd till de högsta i landet. Samma dag som kriget bröt ut där i februari 22, då föddes hans yngste son. Och de hade sedan flera år tillbaka, de visste inte om de skulle kunna få barn. Så flera år tillbaka hade de bestämt att fick de en son skulle han heta Elmir. El då efter Guds namnet i hebreiskan. Och Mir ska betyda fred, stämmer det? Så det hade de bestämt sedan länge. Den här pojken, Elmir, han föds samma dag som kriget bryter ut. Så Sergej säger så här, om jag är rädd, ja det är klart det är en speciell situation, det kan ju ingen förneka. Men jag har Guds fred i huset, så att vi behöver inte oroa oss. Vi hann ju vara då med byggjobbarna ett par dagar där på lägergården i Lutsk innan jag och fotografen Peder, som har tagit de här bilderna förresten, Peder Sundström från Örnsköldsvik. Vi plus våran tolk, Sergej Juniors, Sergejs äldsta son från ett tidigare äktenskap som heter Sergej Junior. Han var våran tolk. Så han skulle vi tre skulle fara iväg på våran lilla reportagetripp där vi skulle få följa var Filippus grejer tar vägen någonstans. Och jag tyckte det hade varit nog spännande bara för att komma till lägergården i Lutsk och få se allt arbete där. Men för oss var det ju nu nästan som det började. Så då första anhalt var då 30 mil österut till staden Berdichev. Den stad där Filippus för 30 år sedan då grundade sina första kontakter. Och där de fortfarande har sina goda vänner. Så vi bodde i familj där då, bland annat hos Ludmilla här. Ludmilla var ju med när Filippus kom ner första gången. Hon minns ju allting och det var så roligt att få höra hennes version av den upplevelsen. Hon berättade att här kommer det människor som delar samma tro som oss, men de är helt fria. De kan ha vilka jobb de vill och de kan ha vilken utbildning de vill. Och de har liksom olika typer av positioner i samhället. Som kristen under sovjetstyret så var de ju andra klassens medborgare. Såg som spioner eller förrädare. Kunde inte få vilken utbildning som helst och inte vilka jobb som helst. Så det var som chock, sa hon, att få se den friheten. De kom ju med sin buss då och hade ju grejer med sig. Så det var ju liksom julafton också när de kom. Sveta här, som är dotter till Ludmilla, var ungefär i sin dotters ålder när det här begav sig. Och de brukar skämta om ett minne när Eva hette hon från Överhörnes kom och de hade bland annat mat med sig. Och Sveta här när hon var liten, hon tog ett makaronförpackning. Och höll den. Hon ville inte släppa den. Hon tyckte det var så fantastiskt att få de här makaronerna. Och Eva från Överhörnes. Hon sa om det hade varit choklad eller en docka. Men liksom, det där mindes de. Men de tyckte det var fantastiskt att få sådana här gåvor. Och då berättade Ludmilla att det, ganska snart så blev de kristna barnen i Berdichev. Blev de coola ungarna. För de hade pennor och block och suddgummin som var av västerländskt stuk. Men det dröjde inte länge förrän hela staden skulle få smaka på på privilegierna från Filippusbussen. För de nöjdes ju inte med den här familjen, utan de ville ju bidra och stötta och hjälpa hela staden. Så att efter några vändor och några resor så berättade Ludmilla det. Hela stan var på tårna. Filippus kommer, Filippus kommer. Den bussen var känd i hela området. Och när vi kom så, Ludmilla har fyra barn och två av dem bor i närheten. Så de kom och alla deras barn och ingen kan engelska. Men alla kunde gästfrihet, så att det var ju bara snack överallt. Och tolken gjorde det bra, han fick en svettig kväll där faktiskt att hänga med. Vi fick besöka Ludmillas förråd. För Ludmilla är då en av alla de här förlängda armarna ute i landet som Filippus har. Och hon började ju ha grejer i sitt garage, men det blev ohållbart ganska snabbt. Hon behövde ett lite större förråd, så idag har hon faktiskt en egen lokal för där man kan lämna mat och andra förnödenheter som hon sen tar med sig när hon far på sina turnéer. Och det var ett stort privilegium faktiskt att få följa Ludmilla. Hon mottas som en drottning var än hon kommer, för att hon bara betjänar och ger och är en medmänniska i alla situationer. Det fanns inte någon som vi besökte som inte omfamnade Ludmilla när hon kom. Och några exempel var det här tillfälliga, provisoriska typ av ålderdomshem för äldre och handikappade som har evakuerats från östra Ukraina och måste ju ta vägen någonstans. Flera av dem vi träffade här och pratade med, deras hus är ju borta eller deras städer inte möjligt att flytta tillbaka till. Och dessutom har de ju speciella behov, de är gamla och på olika sätt behöver omsorg. Så de bor här. Och där, när vi gick i korridorerna och såg förråden och sådär, så pekade Ludmilla hela tiden. Det kunde vara ett blöjpaket, blöjförråd, Filippus. Och så var det någon säng som hade någon hissanordning. Det var inte så många sängar som hade den, Filippus. Så hon liksom ville visa oss vad som hade kommit från Sverige då. Så där fick man verkligen se hela vägen dit det behövs. Den här mannen pratade vi med en liten stund. Vi lade märke till hans bibel som låg vid nattygsbordet. Det visade sig att han hade jobbat som pastor. Och det där var det enda han hade kvar. Han delade det här rummet med fyra andra och han är ganska låst i sängen. Han går ut i rullstol ibland och får lite frisk luft. Men det där var hoppet som han höll fast vid. Vi besökte också ett militärsjukhus där i närheten. Här vårdas då soldater som kommer från fronten och behöver hjälp. Där fick vi inte fota så jättemycket. Några som vi pratade med gick med på det. Men annars så var det framförallt den här chefen och lite grejer där som vi kunde fotografera. Men det var samma där, att Ludmilla gick och visade att de här sängarna de har Filippus kommit med. Och den här utrustningen har Filippus kommit med. Sen lämnade vi Berdichev och skulle ännu längre österut mot Kiev. Och först skulle vi då till Irpin, en stad som ligger strax väster om Kiev. Irpin var väldigt ganska nybyggt och fräscht och fint. Mycket ganska nya hus och så. Men Irpin var ju under ockupation en hel månad vid krigsutbrottet. Vilket har satt sina spår. Det syntes i vissa byggnader och skottskador och annat. Men det de framför allt har haft stora problem med är ju då det de kallar för blackouts, alltså när elen släcks ut fullständigt. Och det har ju ryska armén riktat in sig lite på, har vi sett på senaste tiden också, att man vill slå ut elförsörjningen. Och det drabbades Irpin av. Så här sa Lennart från Power Up Ukraine: ni måste åka och fota våran generator. Och det gjorde vi förstås. Han som stod i mitten här, Han är borgmästare för Irpin. Och det roliga här, det var ju inte bara att få se generatorn som svenska pengar har samlat in och som Filippus har hjälpt Power Up Ukraine att ta dit. Och att få höra att 100 av de där höghusen, och de är ju inte små, de är ju otroligt. Det är så många människor som bor i de här. 100 av de höghusen kan förses med el vid en sådan blackout. Så det här är ju deras reserv som de har. Också roligt att se att vi fick komma och träffa den här borgmästaren utan pardon. För att kommer man i namnet Filippus, då öppnas liksom vägarna. Och vi behövde inte planera någonting eller så, utan det var ju Sergej som ringde och sa, nu kommer en skribent och en fotograf från Filippus, visar ni upp generatorn? Ja, ja. Och så var det bara öppet. Var först efteråt jag fick veta att mannen här bredvid till höger, jag trodde att han var någon guide eller någon springpojke. Men han jobbar tydligen för bland annat för Zelensky, och han har varit till USA och träffat Biden tillsammans med Zelensky administrationen. Men det fick jag veta när jag kom tillbaka. Jag tänkte, jag hoppas jag tog han ordentligt. Ja, man ska inte anseende till människor. Så är det. Men det var kul att få se den. Efter det skulle vi bege oss ännu lite väster om Kiev till den här Butcha-regionen. Kanske ni hörde talas om en del vid krigsutbrottet. Det blev ju så väldans omtalat. Och det kablades ut förskräckligheter från det här området. Och det var väl på resan dit som kriget verkligen tog tag. I Berdichev hade vi hört flyglarm för första gången. Det hörde vi inte i Lutsk. Det är ju så väldigt långt ifrån fronten, även om det kan förstås hända där också. Men i Berdichev hörde vi det första gången, och vi var så här, borde vi gå någonstans? De bara, det här hände ju hela tiden. Första tiden sprang vi ju ner, och första två månaderna bodde de ju skyddade, för då var ju kriget väldigt nära. De hörde ju bomber i Berdichev. Men nu är det så länge sedan något slog ner i närheten där, så Ludmilla och de sa, skolbarnen går ner flera gånger per dag, för de ofta går ner. Men annars pågår livet. Så att för oss var det väl framförallt när vi kom ut i byarna här väster om Irpin som kriget verkligen kom nära, och som det blev riktigt jobbiga historier att ta del av. Då kom vi ju till byar där husen såg ut så här. Och inte bara ett hus här och där, utan hus på hus på hus. Och träffade människor som bor här. De här mamman och hennes dotter, de har fått ett nytt hus. Sån här, jag vet inte riktigt vad man kallar det för, men ganska snabb. Påminner nästan om en snyggare husvagn eller villavagn liksom, som bland annat USA har bidragit med. Men de bor ju på samma tomt som de bodde förut. Och så var det med många av gårdarna där som vi besökte, att man bor ju kvar där man bodde. Så man ser ju sitt gamla hus, men man bor då i ett uppbyggt hus bredvid. Så den här flickan, hon har ju varit med om att se sitt hus bombat och fått gömma sig i en källare, ha sin pappa vid fronten. Problem förstås med panikångest och annat, som så många andra barn i östra Ukraina idag. Så det kom nära. Här ser ni skotthålen också från när de här byarna ockuperades ju vid krigets inledning, krigets start. På den här grinden hade man ritat ett hakkors. För retoriken var ju den att vi kommer ju för att avnazifiera Ukraina. Det har man målat över nu med en blomma, de som bor där. Vi träffade ju flera som vittnade om den här retoriken. Den här kvinnan, nu glömde jag hennes namn, hon bor i gården bredvid den här barnfamiljen. Hennes man lever inte längre, men han gjorde det då det begav sig. Han gick fram och mötte de här stridsfordonen som kom. Han ville prata med dem. Och de sa, är du galen? Är du inte rädd för ditt liv? Och han slet av sig mössan och visade sitt gråa hår. Han sa, ja, jag har snart levt färdigt. Ni är unga pojkar. Vad gör ni? Vad gör ni här? Vi kommer för att befria er. Vi kommer för att avnazifiera Ukraina. Ni kommer att få det bättre. Och det är så många mött som har hört precis det här. Man har hört det på nyheterna och tänker, är det sant? Men det var precis det de fick höra. De sköt han inte. Så han överlevde det där. Men bara några veckor senare så stannade hjärtat på honom. Så nu lever hon ensam. En av dem som kramar om Ludmilla när hon kommer. Här i mitten är Ludmilla och sen en övrig kvinna som heter Anneli som följde med på några av de här resorna. Det här var väldigt gripande. Nästa gård eller någon kilometer längre ner efter gatan. Hon heter Nadja. Hon bara skrek rakt ut när Ludmilla kom och grät. Ni var de första som kom med mat till oss. Ni var de första som kom med mat till oss. Hon har sån fantastisk kärlek till Ludmilla. Och hennes man står där i bakgrunden och här är de. Det här var en jobbig stund på den gårdsplanen. Det är samma med dem. De bor i det här nyuppbyggda huset på samma gård. Men här händer deras livstragedi när de förstår att fiendestyrkorna närmar sig. Ringer de sonen med familj i Irpin då och säger så här: ni är säkrare på landsbygden än in i staden. Kom ut till oss, vilket de då gör. Så det här paret, de får bevittna när, om det är en drönare eller något annat, det vet jag inte om de vet själv, men någonting slår ner på gårdsplanen. Sonen 42 år dör på en gång. Sonen 10 år dör på en gång. Åttaårige brorsan, han står utan arm och bara skriker. Sonhustrun överlever och den här åttaåringen då, och de lyckades ta sig till från Ukraina till Kanada där de bor idag, och han har fått hjälp och fått protes. Men hon bara gråter ju hela tiden och sa: hur ska jag någonsin förlåta mig själv för att jag tog dem hit? Och han som har så klassiskt stenansikte, som jag kallar det för, som många har i som östra delarna av Europa, kanske även äldre män i Sverige, jag vet inte. Man ser bara liksom att tårarna rinner. Så den var jobbig att ta del av. Men så viktigt att få dela deras historia. Sen fortsätter vi till en annan by. Och här är det inte kriget som har drabbat dem. Det är ju otroliga klyftor i detta land. Det vet ni säkert sen förut. Och det är därför Filippus har haft mycket att göra de senaste 30 åren, även innan kriget. Det var en fattig familj som vi besökte, som regelbundet har fått hjälp då av Filippus. Mycket av den här typen av fattigdom beror ju på utbredd alkoholism. Och det gjorde det även i det här fallet. Positivt här. Ja, här ser vi. De hade både barn och barnbarn hemma när vi kom på besök. Och de bjöd oss på fika. Otroligt gästvänliga och så fina barn som bor i det här. Alltså det. Det fanns ju ingen vatten där inne och ingen elektricitet. Det var ju som att gå in i en liten koja. Och där bor de. Och här är föräldrarna. Och det som är positivt i den här historien, det är att de har börjat gå till Ludmillas kyrka där i Berdichev. Och han har slutat dricka. Så att här finns det ju en förhoppning om att faktiskt kunna kanske ta sig ur den värsta fattigdomen. Men det var ju, där var det också möblerna och mattorna. Ludmilla sa, det är ju Filippus som har sett till att det här huset har stolar som vi kan sitta på. När vi for därifrån sen så var det ju långa vägsträckor som var markerade med varning för minor. Det var ju flera kilometer faktiskt. Så där får man inte gå utanför vägen. Det är stor fara. Hon berättade sen Ludmilla när vi kom på andra vägar och på väg mot Kiev igen. Hon sa plötsligt så här i bilen. Hör ni, vägen gråter. Det är ett uttryck som man har på de ställen där asfalten har fått märken efter ryska stridsfordon. Vid särskilda ränder som då gör ett särskilt ljud i när man kör. Och då kallar man det för att vägen gråter. Här är ett annat exempel på ett ställe där hjälpen når. Det är ett flyktingboende, flyktingmottagande ute på landsbygden. Små rum, långa korridorer och små rum. Där ibland hela barnfamiljer bor då. Skolbarnen har fått få gå i skolan i byn där. Men de har alltså evakuerats då från östra delarna. Och är ett av de ställen där Filippus hjälpen, dit det går då. Så den här pojken visar upp lite leksaker som han hade fått. Det här mötte vi överallt, det var inte bara där. Att människor vill visa sin historia. Hon ville visa hur hennes hemstad såg ut innan kriget och hur den såg ut nu. När vi var på militärsjukhuset så ville soldaterna visa oss filmer från fronten. Titta, så här ser det ut. Det är liksom deras egna filmer, det blev så otroligt verkligt. Eller vill du se filmen från våran flykt? Alla har ju telefoner idag, så att allt finns ju liksom dokumenterat. Vill ni se våran flyktfilm? Så det var någonting som vi möttes av flera gånger. Väldigt... ja, men otroligt gripande måste jag säga. När vi ändå var där borta, höll jag på att säga, så hade Bertil på Filippus tipsat oss om att åka också till Tjernihiv, vet inte vad man säger. För att det fanns såna gripande historier för oss att ta del av där. Kanske inte att det hade med spåren av Filippus att göra, snarare med att få se lite mer av landet. Vi har faktiskt bara 10 mil från ryska gränsen där, det begrep jag inte riktigt innan, men så var det. Och vi besökte en gymnasieskola, en yrkeshögskola och en by som jag ska berätta lite mer om alldeles strax, eller det blir efter nästa musikpaus. Men det här är en gymnasieskola där i Tjernihiv, och jag förstod ju då att jag fick ju veta att alla gymnasieskolor i stort sett i Ukraina har på schemat försvara hemlandet. Titta på er, stämmer det? Att man får lära sig försvar. Men den här skolan är en militärgymnasium kan man säga. Så de har ännu mer av det på schemat då. Och här tyckte jag att det var så otroligt gripande på något vis. För jag har jobbat i skolans värld hela mitt liv och jag har jobbat med gymnasieelever. Det var liksom samma ålder som mina ungdomar, samma ålder som mina barn nu. De ser ut som oss. Det är liksom samma ljud. Det är en skolmiljö med det här ekot som ofta är de här stentrapporna som vi har ofta i Sverige också. Och här går då flyglarmet så att alla klassrum töms och de ska gå ner till skyddsrummet, vilket de får göra flera gånger om dagen. Och då är skyddsrummen inredda som klassrum, så att det först är klassisk klassrumsmöblering med svarta tavlan här bakom och så våningssängar då längst ner. För rektorn förklarar för oss, vi vet ju aldrig hur länge vi blir här nere, så att vi måste ju liksom vara förberedd för allt som kan hända. Och strax där bredvid låg den här yrkeshögskolan då, och den hade blivit utsatt för direktträffar vid krigets inledning. Så den var ju inte fullt i bruk, men ändå helt igång. var lite speciellt. Ungdomarna ska fortfarande, för det är framförallt unga människor som ska bli rörmokare och snickare och det som går där. Deras utbildning pågår för fullt, men de kan inte använda en stor del av skolan. Det här är ett av klassrummen som inte går att använda just nu på grund av de här direktträffarna. Här är gympasalen. Där är det hål i taket och hål i golvet. Så att det var som att gå i en spökskola på ett sätt. Och samtidigt så var eleverna där. För deras utbildning fortsätter och de kommer behövas mer än någonsin när landet ska byggas upp. Så en del av deras utbildning nu är att renovera sin egen skola, helt enkelt. Och här, nu har jag ingen bild på den rektorn, men det var också ett sånt där möte som jag aldrig glömmer. Inte mycket äldre än mig, jag har också jobbat, jag har haft samma jobb. Han var väldigt korrekt, väldigt, visade inga känslor, bara guida oss runt i de här lokalerna. Men sen när vi skulle säga hej då så tar han min hand och så tar han sin andra hand. Och så ser jag att han är tårögd. Och så säger han tack för att ni inte glömmer oss. Och det är också sånt som man bär med sig. Och parallellt med att det här ska byggas upp så bygger man i denna stad nya skyddsrum. För de är lite för gamla, de har. Så att pengar som skulle behövas till den där skolan, det känner man, vi måste ju plöja ner det i skyddsrum, för det är så viktigt att ha bra skyddsrum här. Så nu bygger man skyddsrum med, fullt med toaletter, dubbla utgångar och sådana saker som man har lärt sig att det här behöver vi. Det tar ju också lite hjärtat att det är där man måste lägga pengarna till att börja med. Så bygger vi ovanför marken sen. Men det är en liten jobbig historia. Bilderna behöver jag nog inte varna för, men känsliga lyssnare faktiskt. Innan jag ska sluta i lite mer positiva ordalag. Men jag tycker också att det är viktigt att berätta om vad människor har varit med om i så närtid i Europa. För att vi ska förstå utsattheten och behovet, det fortsatta behovet av stöd och hjälp. Faktiskt. Så vi ska till en by strax utanför Tjernihiv, kanske 2 mil utanför. Så att det är cirka 12 mil från ryska gränsen. Här är skolan i byn. Jag förstod det som så att när både Irpin och Tjernihiv, ganska stora städer, lyckades stå emot så pass bra som de ändå gjorde, ukrainska armén lyckades trycka tillbaka och hålla emot och så. Så blev byarna drabbade i större utsträckning. Så har jag fått det förklarat. Och den här byn var en av de som blev väldigt drabbade då. Vi träffade Ivan som har bott här hela sitt liv och som skulle visa oss vad som hände. Han berättade att bara här till vänster om bilden, skogsdungen där, så såg de när den här ryska, vad kallar man det för? Ja, armén, men man kallar det för, ja, kolon som kom via skogen då. När de kommer in till byn så vill de göra skolan till sitt högkvarter här i området. Så de sätter sig på plan 1 och plan 2. De sätter krypskyttar på taken. De här sönder alla civila bilar, bränner upp och skjuter sönder och så att ingen ska kunna ta sig därifrån. Hotar ju alla förstås för att man inte ska ta sig därifrån. Skjuter kring sig och tar ifrån alla deras mobiltelefoner. Och tömmer då alla hus och säger att ni ska ner under skolan, för det finns en källarvåning där under. För att på något vis använda dem då som mänskliga sköldar är väl förklaringen, eftersom de har sitt högkvarter där ovanför. Så vi vart nervisade, höll jag på att säga. Vi fick följa med Ivan ner till den här källarlokalen. Grejen är den att de var där i 27 dagar. 27 dygn. Och när man kommer ner där så är det fuktigt och kvavt. När vi är 4 pers som kommer ner är det fuktigt och kvavt. Det är några rum. Och det är, rätt, det är ju liksom mörkt. Ja, men ni vet, unken källar, ingen ventilation alls. Byborna var 350-400 stycken. Så det antal som trycktes ner i den här källaren var kring 340-350. De hade ungefär en halv kvadratmeter per person under 27 dagar. Så bara det säger ju någonting om situationen. Det gick alltså inte att ligga ner. Vissa hade stolar så att de kunde sitta. Men annars så fick man ju stå eller turas om på något vis och hjälpas åt. I varje rum så skrev man siffra hur många barn som var där och hur många vuxna. För att de fick ju ranson mat varje dag i små plastmuggar. Och för att de då skulle hjälpas åt och försöka dela ut det så gott de kunde, så ville de ha koll på hur många som var i varje rum. Det här är Ivan. Hon är inne i det största rummet och det är våran tolk där bredvid. I det här rummet satt Ivan. Och han berättade att de som stod längst ner vid ribbstolarna där, när de skulle sova kunde de ju binda fast sig för att inte rasa i golvet. De äldre blev ju dåliga först. Det tog bara några dagar, för den luften gjorde att lungorna påverkades mycket. Alla började ju hosta, huden påverkades och de äldre klarade inte av det här. Först blev de desillusionerade och började prata alla möjliga konstigheter och så dog de. Och det var liksom ett mönster de såg upprepas. Under de här 27 dagarna så dog 11 av dem där inne. De hade ju ingenstans att göra av kropparna. De fick försöka stapla dem någonstans. Bad de här soldaterna, kan vi få begrava våra döda? Ja, till slut fick de ett okej på det. Och ni får en timme på er. Fara med kropparna dit en bit bort. Så att det var ett gäng karar som for ut och skulle då begrava. Bland annat byns präst var med och skulle begrava de här. Då kommer det ytterligare andra soldater som inte hört om den här uppgörelsen. Så de blir beskjutna innan de har grävt klart gravarna. Så vissa flyr ner i groparna där och de får ju bara lämna allt och ner i källaren igen. Så det hann inte bli någon begravning. Vid ett tillfälle det var ju alla åldrar här nere. Det var ett barn på ett eller två år som blev väldigt dåligt. Amningen påverkades ju så väldigt. Så de frågade, kan vi snälla åtminstone få ha vårt barn vid dörren? Kan vi få flytta henne så att vi får lite luft? Hon kommer dö, försökte man argumentera. Och det svar de får är, det är krig. Vad tror ni? Folk dör. Så hade de det här nere i 27 dagar. Det går inte riktigt att ta in. Och han var så proffsig, han bara berättade helt sakligt. Och så berättade han vilken stol han satt på. Och när fotografen frågade, kan du sätta det där så jag får ta en bild? Då hände något i rummet. Jag och tolken kände, vi går härifrån så de får jobba ostört. För på något vis kom verkligheten över oss allihopa då. Han satt faktiskt här. Han var här. Det var på riktigt. Och det är 2 år sedan bara. Och kriget är inte slut än. Så det var jobbigt för han. Och efteråt så frågade, för han tar ju emot journalister och andra besökare regelbundet. Ja, så det är klart det är jobbigt att gå ner dit, men världen måste få veta. Man förde då kalender på väggen med kod i vissa fall. Den här tycker jag är så, ja, den är ju så talande. Ni ser, de var ju fasta mellan 3 mars och 29 mars 2022. Sen ni ser dag 30 och 31, då är liksom frihet. Tecken runt. Ukrainas nationalsång var skriven på en av väggarna med barnhand. Lite teckningar på vissa håll också, som ni ser i det här rummet. Det här är utanför. Det har ju blivit ett monument det här nu, ett museum. På årsdagen var bland annat president Zelensky där och även flera europeiska delegater. För att inviga det här som ett museum och krigsmonument. Så den här byn byggs upp igen. De har fått mycket bidrag. Jahidne heter byn. Och faktum är att typ 90% enligt Ivan av befolkningen har kommit tillbaka, även om de efter befrielsen for till olika ställen. Men den här skolan är det ingen som vill gå nära. De tar gärna omvägar runt den. Det är den här lilla blå dörren som är dörren ner till källaren. Och den är väldigt låg. Så när vi ska gå ut därifrån så säger Ivan, akta era huvuden nu. Och för mig blir det en sån märklig kontrast. Man har fått ta del av sådana grymheter. Och Ivan säger, akta så ni inte slår huvudet. Och det slår mig så hur medmänsklighet fungerar. Det blir en sån otrolig kontrast. En lite roligare historia. Rolig och rolig. Han lever i krigets Kiev. Men det här är en härlig kille. Han är 25 år. Han är yngste son till Ludmilla. Och hennes man Anatolij, där som vi besökte. Och jobbar som pastor i Kiev. Hans kyrka har i alla år varit under marken. Det var som en källarlokal, deras kyrka, mitt i stan. Och när då var tvungen att söka skydd, så var det många, alltså hela grannskapen for ju ner och gömde sig. 2-3 månader var de där nere och tog skydd alltså. Vilket gjorde att församlingen växte. Även de som hade klagat på om de sjöng för mycket eller hade lovsång för länge på kvällarna har till och med gått med i församlingen idag. Och det är ingen som klagar på musiken längre. Och denne man blev i den här vevan pastor och föreståndare för den här skaran som håller sig gömd. Mycket unga människor. Han är själv 25 år. Ni kanske lägger märke att han har modoemblem. När han var 17 år bodde han i Övik ett år. På grund av kontakterna som finns, han hade lust att plugga någon annanstans. Han gick på Nola-skolan och bodde hos en svensk familj. Och pappa P.A. som var med på den här byggresan, eller ja, vad säger man? Inte pappa, men ett ord för när man bor hos någon. Strunt samma, han går med P.A. på hockey, har aldrig sett en hockeymatch förut. Och blir så tagen i hockeyn, biten. Han sa att han missade 3 hemmamatcher. Annars var han på alla hemmamatcher. Och han följde supporterbussen till andra städer när det var match. Och det tråkiga för honom är att efter hans Sverigeår, hans Öviksår, den våren så förlorade Modo platsen i SHL. Alltså de gick ner till Allsvenskan. Och han var så fruktansvärt ledsen över att Modo blev nedgraderade på detta sätt. Så han sa, när de är tillbaka i SHL, då ska jag komma och se matcher. Nu satte ju kriget P för det. Men faktum är att det har redan börjat dra sig lite trådar. Det får ni inte säga, det är någon av de här. Men för att försöka få honom till Sverige och få gå på en Modo-match. Han, precis som alla andra i Lumillas familj, de lever bara för att tjäna andra. Och det är samma med honom. Han har hand om den här församlingen. Och han är även, vad kallar man det för armékaplan kanske. Något sånt där. Han har alltså ett särskilt... han har rätt att fara ut i fronten för att han är en fältpräst. Så att han är regelbundet och träffar soldaterna vid fronten också. Så han är en sån här utgivande människa som man bara önskar allt gott. Så att det ska bli riktigt roligt att se om han kan få komma till Övik någon gång igen och få titta på Modo. Det vore roligt. Han säger det att hans Instagramkonto har fick lite uppmärksamhet. Det var någon gång det delades i Övik om honom och hans Modo-intresse. Jo, han hade packat upp hjälpsändningar från Sverige. Och så drog han upp en modotröja och tyckte att det där var så roligt. Så han hade ju fotat sig med den. Och då hade det blivit lite spritt i sociala medier. Så att han fick massa nya följare från Övik efter den händelsen. Och han sa, det betydde så otroligt mycket för mig. Jag var mitt i kriget och slitet. Och så fick jag nya Öviks följare som bara hejade på mig. Han bara, det var liksom ljuset i tillvaron. Så att förstå vad lite som gör skillnad. Och det är väl en del av syftet med den här kvällen också. Att den här bygden har ju alltid slutit upp. 2015 var det första flyktingvågen. Bollstaborna ställde upp. Och så 2022 kom det här kriget och Bollstaborna ställde upp. Nu har vi kanske inte just några, så många flyktingar runt oss längre. Men behoven är ju fortfarande skriande stora. Så att en del av det här handlar ju om att det går faktiskt att göra jättestor skillnad fast vi inte gör det på samma sätt som när vi hade allihopa bland oss. Om en hälsning på Instagram kan ge kraft och mod hos den som är i krigets Kiev, hur mycket mer skillnad kan vi inte göra med våra pengar eller andra typer av hjälpsändningar. Jag frågade Bertil Sjöström på Filippus innan jag for hit. Jag sa att jag skulle vara här och berätta om Filippus. Och sa att Bollsta, de vill göra mer. De vill mer. Vad skulle Filippus behöva? Och de har ju alltid behov av allt möjligt när det kommer till förnödenheter. Och de har ju jättebra uppsamlingscentraler, bland annat Ulånger. Om man här till exempel skulle vilja ha insamlingar så skulle man kunna synka med Ulånger när de ändå hämtar grejer där. Så att det finns väldigt bra nätverk. Men, sa han, det vi framför allt behöver hjälp med nu, det är de barnläger vi ska ha i Lutsk den här sommaren. Med start 3 juni. Man har alltså tänkt ta så många barn som möjligt från östra Ukraina. De som lever alltså under flyglarm regelbundet. En del av dem går i online-skola för att man kanske inte har tillräckligt med skyddsrum. Så man vågar inte ha en fysisk skola. Man lever i städer där fritidsaktiviteterna är helt lagda på is på grund av kriget. Då. Så det är barn som har stora sociala behov. Men de har också väldigt stora behov av att få komma undan stressen och pressen. Jag sov 2 nätter i Kiev, varav natt 2. Så vaknade jag flyglarm klockan 4 på morgon. Och hör luftvärnet där ute. Alltså på riktigt. Det fungerar, tack och lov. Luftvärnet fungerade. Men det stresspåslag som jag som är där på besök får liksom en tidig morgon när jag vaknar. Växer de här barnen upp i dag efter dag efter dag, och det är på natten och det är mitt på dagen och det är hela tiden. Så om de kan få en vecka i Lutsk där de får lära känna nya kompisar, bara ha en gemenskap långt ifrån fronten, få det här sociala, få semester helt enkelt från kriget, så kan det göra otroligt stor skillnad i deras liv. Så det Filippus framförallt ber om nu, det är faktiskt konkret pengar för att finansiera lägerna. För att det ska ju serveras mat på tallrikarna varenda dag. Och det är mycket ledare involverade, många kyrkor involverade. Och det är mycket som ska stämma, som ni vet. Det är flera här som har varit med och ordnat barnläger genom åren. Och det här ska liksom rulla på precis hela sommaren. De ska bara byta av varandra. När en kull åker, Så kommer den andra. De har en buss där nere i Lutsk som hämtar upp dem på tågstationen när de anländer. Så det är hälsningen från Bertil på Filippus. Sommarlägerna. Han säger barn och ungdomar. Alltså det är så traumatiserat folk. Och framförallt barnen. Nu kommer mina förväntningar på kvällens borst här, för att Jag satt ju här i Tjernihiv och tog just en borst till lunch. Och den var jättegod. Kände man måste ju äta en sån när man är där. Sitter alltså 10 mil från ryska gränsen och äter den här utsökta måltiden. Då tänker man, är man helt dum som sitter här nu? Och så tänkte jag på alla möten, den här rektorn som säger tack för att ni inte glömmer oss. Och alla som har tackat Sverige för alla insatser som görs. Då känner man ändå att ja, det var gott att få träffa dem. Det var fantastiskt att få göra de här mötena. Och med det vill jag ju avrunda så att vi ska kunna få avsmaka lite borst själva, vi också.